I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.
Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan. Jag heter Peter Esse. Med mig har jag Kristoffer Gullin och även tredje gången gilt Fredrik Sandberg. Hej Fredrik, hej Kristoffer.
Ja,
hallå Peter.
Jag pratar snabbt här. Vi har så mycket att gå igenom. Det har hänt så mycket. Det har varit en mycket nyhetsbäckad vecka. Men först så har vi lite feedback ifrån Fabian Ruben på bilar med sladd. Våra kompisar i eten. Det kommer mycket feedback ifrån Tesla-ägare nästan så fort vi öppnar munnen. Och vi kan inte ta med allt. Men Fabian Ruben är en vettig människa och driver en trevlig podd. Och han säger till oss följande. Förstår inte vad ni pratar om. Tesla har något mycket bättre än 360-kamera, nämligen ett helt sjukt verklighetstrogen 3D-vy som jag i princip blint kan köra på. Ja, tack för,
okay, tack, ja, tack nej, för det Fabian. Jag håller ju inte med honom, men jag upplever ju att den är mer skakig än en kamera. Ska jag parkera vid en trottoarkant så är det inte säkert att den där trottoarkanten dyker upp i vyn.
Om man ska parkera vid en trottoarkant med en Tesla, i alla fall modell Model 3 jag kör med, då tittar man i backspegeln, för den viks nämligen ner så att man ser trottoarkanten, vilket är helt fantastiskt.
Det är en häftig grej.
Jag är ju en av få som, har jag insett, som hatar när speglarna viker ner sig.
För älskar den funktionen.
För att jag har ju en 360-kamera där jag kan se kanten istället, så jag behöver inte vika ner det.
Så bra är ingen 360-kamera.
Det går alldeles utmärkt att parkera vid en trottoarkant med en 360-kamera.
Då kan du komma förbi med den bilen till mig så ska vi parkera vid trottoarkant.
BMWn som jag körde nu precis har ju en digital variant av att vika ner. Så att när du kommer nära, först har du överblick av hela, ja, vad heter det? Bird's eye view. Mm. Så att man har en drönare ovanför. Det är ju 360-kameran i så som Fabian tänker, tror jag. Men sen är det ju att 360-kameran, det är ju inte en kamera som är ovanför bilen, utan det är ju flera olika kameror som då sätter ihop en bild. Och sen kan du ju individuellt visa upp dem. Och BMW iX har det här i legendarisk funktion. När jag kom nära, då växlar den automatiskt till detaljvy rakt neråt. Så att jag ser. Det är precis som att det skjuts ut en kamera från bakluckan och så riktar den neråt. Och så ser jag kommer nära på millimeterprecision då ner mot om jag har en vägg jag ska parkera bakom eller någonting. Och det gäller ju även trottoarerna på högersidan. Sen så är det ju också så att 360-kameror är ju tillägg till parkeringssensorerna. Så du har ju alltid det här audiovisuella. Ja, audiovisuella är ett bra ord.
Ljudvisuella kan vi kalla det på svenska.
Det kan man göra. Men du, Fredrik Sandberg, du har ju parkeringssensor i din Tesla Model 3. Så att jag tänker att du är rätt nöjd med det, va?
Alltså så här, det är första gången jag använde autoparkeringen på min Tesla Model 3 2019. Ja. Så skrapade jag bilen framför mig och det grövsta.
Oj.
Och även min framskärm. Färgen röd är den dyraste färgen som Tesla hade då. I alla fall, jag vet inte där fortfarande det. Vilket de påpekade på lackverkstaden och sen så tog de 11 000 spänn eller vad det var för att komma därifrån. Så bra var den självparkerande funktionen.
Så det du säger är att du brukar parkera manuellt.
Så jag parkerar manuellt och jag använder backspegeln. Och det är så fantastiskt då att den där backspegeln
så 2020.
Nej, så 1900-tal. Men jag är lite av en low-tech kille. Jag tycker också om LP-spelare och sånt här. Men backspegeln vinklas ner och man ser trottoarkanten väldigt bra.
Det är smidigt om man inte har kameran.
Jag skulle absolut inte, jag skulle inte klara mig utan backkameran numera. Det är ju hemskt. Jag hyrde en bil faktiskt i Frankrike, eller vad säger, i Spanien nu, en elbil. En Opel Corsa var det. Och den hade ju ingen backkamera. Och man har ju vant sig, kan man säga.
Det var väldigt, nästan... Visst är det så.
Är det här lagligt ens, tänkte jag.
Är det dålig spak i alla fall? Nej, men det är ju så, Fredrik. Du har ju en modern Tesla som både har självparkering och parkeringssensor och sånt. Men vi andra som blev av med sådana moderna saker.
Ja, just det.
vi har ju då fått den här Tesla. Först förklara bakgrunden då lite till det här. Varför det är så känsligt för vissa Tesla-ägare det här nu. Först så fanns det är ju parkeringssensorer på bilarna, sen tills de bort och så skulle det då bli bättre, men då fanns det ju ingenting lösning på det här, utan då var det kameran kamerorna som fungerar som parkeringssensorer funkar ju faktiskt riktigt bra. Tesla är otroligt duktiga på att göra magi med kamerorna. Problemet är ju framkameran som då inte ser framför bilen. För att kameran ska kunna fungera som parkeringssensorer så måste ju så att säga kameran se då vad bilen befinner sig. Och det var ju problemet här i början med att den inte kunde göra det framåt. Så då beräknade den med hjälp av algoritmer i det avståndet. Och den var överdrivet försiktig, ska sägas. Det vill säga att den kunde vara så här. Du kunde köra framåt och sen så sa sträcken då att nu måste du stanna. Och sen går man ut och så var en halv meter fram till hindret. Det andra kunde vara ibland att sträcken... För du har väl så att du ser sträck hur nära du har på olika saker. Mm. Du har inte det här att det är typ... Vissa har ju som att det ser ut som tre sköldar framför en för varje parkeringssensor eller fyra sköldar.
Det hade jag i Highlanden nu när jag körde den.
Ser jag i centimeter.
Ja, du ser ju centimeter, och det är ju faktiskt centimeter då. Men när de tog bort de här sensorerna så försvann det.
Men det är Elon Musks käpphäste där också.
precis. Och det som hände då var ju att det såg lite roligt ut. För ibland så kunde det gå åt andra hållet då. Så de här linjerna på som skulle symbolisera då hinder, de kunde ibland komma in i bilen då för att algoritmerna gick åt skogen.
Men alltså, jag tycker det där har blivit bättre nu. Jag upplevde inga som helst problem med sensorerna när jag körde Highland. Utan det var ju just med 360-vyn som jag hade problem med. Men sensorerna i sig tycker jag man fått till mycket bättre nu.
Highland har väl, man kan ju teoretisera att kameran på Highland ser lite mer än vad den gör på Model Y då.
Inte helt omöjligt heller.
Men för att förklara då, så då blev det ju tokigt, för det gick inte överhuvudtaget att lita på. Sen, och lösningen för Tesla då med att de här sträcken, det var... gick in i bilen eller den här var överdrivet försiktig så att man parkerade alldeles för långt ifrån hindret och så. Det var att då helt enkelt skrota det helt och sen så bildar man en vy av som ser ut som vissa säger det som att det ser ut som någon gröt sådär. Och ovanifrån så kan det se jättetokigt ut. Och så kan du till exempel 360-kameran eller 360-funktionen har vi oftast för att egentligen placera oss rätt i en parkeringsficka så att vi inte är lite för långt fram eller lite för långt bak eller lite så att säga, eller om vi ska backa in på någon uppfart så vi får ungefär, som när jag backar in hemma så ser jag ungefär var jag ska placera bilen jämfört med resten av uppfarten så barn och hustru kommer ut med cyklar från garage och sådana saker. Sen då när jag kommer närmare vägen då handlar det ju om, då vill jag ju använda istället bakkameran då, får verkligen se så jag kommer nära väggen och så. Då bildar ju den här nya funktionen som ersatte de här gamla sträcken en form av vy. Problemet är att den blir som nästan som om man tar ett ultraljud eller någonting, lite beroende på hur man sätter den här makapären på magen, om det är till exempel vid graviditet, så får man fram i olika former och så. Ni ser det framför er, ni som har varit med om det kanske. Och så att det varierar lite den här grötvyn. Och rent uppifrån så funkar det ofta ganska bra på vissa parkeringsfickor. Men exempelvis på min uppfart så är det ju en annan typ av stenbeläggning jämfört med på resten av vägen. Och då kan den inte riktigt identifiera det. Så ovanifrån ser det ut som att hela uppfarten är ett endast stort hinder. Det vi kan göra då på Teslorna, det är att vi kan vända och vrida på den här bilden så att vi får, det blir verkligen en 3D-vy så att vi får olika höjder och så på grejerna. Och då är det rätt häftigt att se, och jag håller med Fabian där att den är ganska så korrekt. Men det är inte alltid det så, och dessutom så ser det väldigt konstigt ut. Det ser ut bara som att en bil ser ut som att det är en Michelin-gubbe som ligger ner eller någonting. Man får inte den här detaljerna. Och ibland funkar det bra och ibland funkar det inte. Det här är ju en typisk sån sak som är så mycket lättare att visa vad vi menar i verkligheten. Så om ni inte går in alldeles för tidigt på elbilsvecka.se imorgon och sen trycker elbilsveckan på underkategori och sen senaste avsnittet 67, så ska jag lägga in en video där på hur Teslan beter sig i olika situationer jämfört med också en helt vanlig 360-kamera. Men jag är väldigt glad att Fabian är nöjd med sin Tesla, för att Fabian Ruben är en väldigt klok person, och jag önskar han all lycka till. Men vad som många kanske inte vet om Fabian är att han är en stor ägare av en flotta Renault Zoe. Det såg man kanske inte komma. För att, ja, det är rätt häftigt det. Vi ska ta en liten anekdot här. För att Fabian och Bilar med sladd-gänget, de har jobbat med något helt annat till vardags, nämligen att bygga upp en digital vårdcentral som även har hembesök till folk. Så de använder jag här i Malmö. Jättehärligt att sitta hemma och vänta på att de ska komma och ta prov. Och när det kommer då den här sjuksköterskan ska göra det då, då kommer de i en knallrosa Renault Zoe. Och jag snackade lite med dem om det då, att Renault Zoe är så perfekt för det här ändamålet, att bara köra runt i städerna. Det blir lite så att det är nästan som ett bud. Ni vet, man har kanske 10 stycken stopp på en dag, och ja, bud har väl 100, och köra runt på det. Och då är Renault Zoe en otroligt fin bil, och de har lite problem att få tag på Renault Zoe nu, för ja, Renault tillverkar väl inte riktigt nya, va?
De säljer faktiskt fortfarande Zoe, men ingen borde absolut köpa en ny Renault Zoe för 450 000 kronor.
Är det 450?
Nej, jag tror att det är typ 450 eller något sånt där. Det är helt orimligt högt pris.
De får sälja dem till i batcher, 10 stycken till Hälsa Hemma istället där, så har Renault sin största kund.
Ja, här i Uppsala har de nu börjat med Kia Niro, har jag sett.
Ah, lite Kia Niro också. Nej, men det är ju tydligt tecken på att det behövs små billiga elbilar, och Renault Zoe har alltid varit en spännande bil. Fredrik?
Spännande ska jag inte säga, men bil. Alltid varit en bil.
Ja, men jag tänker så här, du som var med på din gamla tiden för 5 år sedan. Ja, jag menar Renault Zoe, det fanns ju inte så många elbilar. Vad hade det där?
Nej, det var ju där för 10 år sedan var det ju, då kom ju, det fanns Tesla Roadster, och sen kom Tesla Model S där 2012, och så kom Nissan Leaf 2012-13 någon gång till Sverige. Och Renault Zoe där också 13.
Just det.
Men faktiskt så fanns ju e-golfen och e-appen ungefär samtidigt.
Okay.
Så att, men Zoe var ju en sån där bil som var billig. De leasade ju ut batteriet också, så man kunde köpa den.
Så var det, ja, just det.
Ja, just det. Sen tog de bort det där. Men jag vet inte om man hittar en begagnad Renault Zoe på Blocket, så kanske man ska kolla det, om man nu, så att man inte åker på.
Det finns ju fortfarande de som har batterihyra, precis.
Det gör det, ja, precis. Ja, ja, det bör man se upp med.
Precis, alltså, med, så hittar man en billig Renault Zoe, så ska man vara lite försiktig, för att de där batterihyrorna kan ju kosta 500 spänn, 1000 spänn, beroende på hur mycket man kör, liksom. I månaden, alltså.
Exakt, och sen då fick ni ju större och större batteri, eller energitätheten blev bättre och bättre på de batterityper som alla andra än Tesla använde. Det vill säga prismatiska celler. Ja. Hade alla bilföretag gjort Tesla och använt Panasonics 18650-celler, då hade de första Nissan Leaf gått 30 mil, 25 mil kanske. För den tekniken fanns ju. Men det gjorde de inte. De använde prismatiska celler istället, som hade betydligt sämre energitäthet av någon anledning som är helt obegriplig. För dessutom var de dyrare än vad Tesla använde.
Så att,
ja. Men sen så började då Renault att använda mer och mer energitäta celler. Och så den första med 40 kWh tror jag kom där. Då fick man ett kort med, sa de, att man skulle kunna ladda överallt liksom, och resa långt med den där bilen. Så jag drog ju nu kör vi till Skåne, tänkte jag. Jag kom aldrig fram, alltså. Det var ju ingen snabbladdare heller. Det var ju 22 kilowatt som gällde. Liksom.
Var det inte till och med 42 kilowatt den hade?
Ja, 42 var det kanske.
Ja, så enda bilen med, jag kommer aldrig ihåg om det. Det är väl 43 tror jag. Det är de här klassiska. Det finns en 50 kW CCS, en Chademo, och sen så är det 42 eller 43 kW AC som.
Ja, 43 är det. 43 AC, ja, 43, ja, precis. Ja. Och så det tog ju liksom tid att ladda den där bilen, och segt var det.
Ja, nej, det finns sen, andra.
Men, ja, precis. Men sen så släppte de, den sista de släppte de där Zoen var ju faktiskt rätt fin, tyckte jag. De första var ju så otroligt billig, den här hårdplasten på instrumentpanelen, den blänkte ju i, det var som en head-up display liksom, hela skärmen liksom. Det var ju så här fullt av billighet. Men sen den sista versionen som kom, den med 52 kWh netto, den var ju inte alls tokig, tycker jag.
Vi hade dem på Sunfleet hette det då, och numera Volvo On Demand, och där mellan Volvo M. Och det var ju de, för vi hade lite Volvo CF30 också på Sunfleet, men Zoena var ju mer gångbara. Dels gick det ju att få tag på Zoes, för C30-erna var ju, det var ju bara tillverkade x antal för de här projekten då som Volvo hade för att få fram hjälp. Det var tidigare det, Zoe, det var häftigt. Vi hade det på kommun och sådär. Men det är helt, jag har alltid haft en förkärlek till och det här att bara öppna plåtskjul in i, och sätta sig i säte som du inte ens kan ta upp och ner, utan du har det bara fram och bak och sådär. Det var ju tyst. Det var lång. Fabian, jag är jätteglad över att du är nöjd med din Tesla. Ännu gladare är jag att du har skapat en vårdcentral som jag slipper besöka. Så vi går vidare och pratar nyheter, för Kristoffer har åkt till Berlin och kollat lite självkörning hos Nio i alla fall.
Jag har med toning på lite. Jag sa ju förra veckan här att jag skulle till Berlin för att Nio hade bjudit in på självkörning. Så jag packar ner kameran fram emot det här. Det här ska ju bli kul. Undrar om man kan liksom få sätta sig i baksätet och bara bilen åker iväg, tänker jag. Så kommer jag dit. Det är en lång föreläsning om hur bra LiDAR är. Och Nio satsar ju mycket på LiDAR. De har ju det i alla sina bilar. Så att det förstår man ju att de vill pusha på den biten. Och de hade några coola demos där om hur bra LiDAR ser. Deras LiDAR som de har kan faktiskt se upp till 500 meter. Det är ganska mycket bättre än någonting annat. Under den här tiden som du åker närmare så kan ju bilen fortfarande processa det som den ser, och liksom behöver jag göra någonting och så vidare. Men sen så kom vi till demorna, och då var de så jättestolta över att bilen nu kan självparkera. Och så skulle, ja, precis. Så att det var liksom en av de stora nyheterna här. Ja, fast det var kanske inte det jag hade tänkt mig när det kom till självkörning, men okej.
Det kunde ju BMW i3 när den kom 2013. Det var ju också en bil som var tidig för övrigt.
Ja. Det roliga var ju att bilen misslyckades ju första gången också. men sen hade de också en demo där de menade skulle visa på hur LiDAR fungerade i olika vädertyper, och att LiDAR faktiskt är bättre än en kamera där. Så då hade de ställt upp en sån här skyltbil som Euro NCAP använder, som man kan krocka i, en sån här demobil som inte är en bil, någon form av krockkudde eller kudde. Och sen så hade de en bil som framför Nion då, som simulerade regn och som sprutade vatten på bilen, och sen så körde man mot det här hindret, och sen så svängde den här första bilen av, och då först då fick ju liksom Nion syn på det här hindret och då skulle bromsa. Och det här var en tysk tidning i Tyskland, en tidning i Tyskland, det var det jag skulle säga, som hade gjort det här testet med flera olika bilar där alla krockade i det här hindret utom just Nion. Och det var ju just för att Nion kunde reagera så mycket snabbare med LiDAR, för att den inte är beroende av väder på samma vis som en kamera är. Den demon hade de liksom ställt upp. Så att det var rätt häftigt att liksom åka med i den bilen och bara se hindret och sen hur bilen liksom bromsar in och det. Men det var ju kanske inte den typen av självkörningsevent som jag hade räknat med. Så att i slutändan blev det ju nästan lite svårt att få ihop en video där, för att det var ju liksom inte någon större grej. Vi var också på en testbana, Dekras testbana i Tyskland, så säger de att var lite försiktig med vad du filmar, för att det pågår mycket tester här runt omkring. Men får jag inte ens filma liksom, då, hur ska jag kunna göra en video om jag inte får filma? Det fanns flera bitar i en utställning där som de hade liksom monterat ner en bil, och sådana grejer är alltid roligt att se. Hur de har plockat ut olika delar ur bilen, uppbyggd och det. Men där var det no photos skyltar. Så bara, men jag får ju inte, vad är det jag inte får se? Så det kändes som att det var ett event mycket för tyska tv-kanaler och lokala tv-kanaler som skulle liksom få lite ni skulle få lite klapp på axeln att titta, nu skapar vi jobb här åt tyskar. Så det kändes mer som ett sånt event.
Skapa bass.
Ja, precis. Just i den lokala regionen.
Ja, det kanske såg i Sverige då. Sex bilar sålde de första kvartalet. Men du måste inte göra det. Fast det här eventet kanske inte var.
Nej, och alltså, jag pratade lite med den pressansvariga här i Sverige. Även han lät lite besviken. Det lät inte som att han hade riktigt fått hur liksom lite det skulle vara på eventet heller.
Vad tråkigt. Annars är en bra kille, Gustav.
Ja, ja, absolut. Ja. Men Audi har redan haft folk på autobahn i sina självkörande prototyper. Var det?
Audi. Ja, men Mercedes har ju...
Mercedes.
Är det Mercedes?
Ja, Mercedes vet jag.
Mercedes. Ja, skitsamma.
Men nu var vi ju liksom på en inhägnad bana. Jag kan tycka att så här, då borde det inte ha varit så svårt att bara ställa upp ett hinder och säga, och så sätta några journalister i baksätet på en bil och så säga, bara kör.
2008 ringde jag och ville ha sina framtidstekniker tillbaka.
Ja, jag åkte runt i självkörande, alltså på självkörande på riktigt då. För inte självkörande supervised, som nu är det senaste i Tesla-världen då, att våra bilar är självkörande, men du ansvarar och du måste visa att du håller ratten ibland och sådär. Utan självkörande på riktigt. Och detta var ju på typ Nvidia utvecklingskonferens i München 2019 kanske. Sådär. Så att det här på köra runt självkörande bilar på inhägnade områden är lite gammalt. Jag var ner och åkte Blue Cruise på Ford då i på autobahn. Precis. I Tyskland.
Och det var ju mer självkörning än det här.
Ja, för vi måste börja definiera upp självkörning, känner jag. För även om man tar för vad jag menar, om man tar Teslas full self-drive eller full självkörning som det står i Sverige, så menar jag att det är en magisk och det absolut bästa systemet för körassistans som vi har just
jag
nu.
Håller inte med.
Nej. Tack. Får du komma?
Mercedes. Ja, men som är i Sverige alltså.
Nej, vad som är på allmänna vägar.
Tänker du på demo som vi har sett i USA eller tänker du på det som vi har här i Europa?
Jag tänker på att jag ska utveckla den här tanken nu, för den är lång. Det här vi har sett, det är väldigt avancerade styrassistenter. Det är inte självkörning på det sättet. För mig är självkörning att du ska kunna sova i bilen då. Det är för mig självkörning. Sen har vi då sett olika varianter på det. Och exempelvis Mercedes har ju det. Det vill säga att du faktiskt släpper och är helt oansvarig, kan man säga så. På vissa autobahnsträckor. Men det är ju under, är det under 60 km i timmen? Det handlar ju om självkörning i köer då.
Ja, under 60 km i timmen på specifika vägsträckor.
Men då är det så att du kan sitta och läsa tidningar och inte ta hand om själv. Det är självkörning, men under de specifika förhållanden. Så det för mig är mer självkörning än en otroligt avancerad styrassistent som kan ta en på små villakvarter i USA. Sen tycker jag att det för mig, och det är ju det som är det viktiga då att poängtera, att det för mig är inte någonting som jag efterfrågar. Jag har sagt det innan. Det jag efterfrågar är ju att kunna dundra upp i 120 km i timmen upp till Stockholm utan att behöva hålla i ratten. Det är det jag vill. Då, och jag kan vara ansvarig för den färden. Det kan vara så att jag måste titta på vägen. Men jag vill inte sitta där och hålla lite i ratten och ändå få så här att nu måste du styra, för nu har vi inte känt av aktivitet på ett tag här. Det är lite kul, så alla pratar om självkörning, men vad jag och vad jag tror många med mig vill ha, det är en välfungerande styrassistans som fungerar väl på pendlarsträckor.
Absolut.
Det tror jag är det som vi vill ha. Och det här med att parkera själv och så. Det, jag vet att BMW hade ändå iX:en som jag hade. Den var ju så avancerad så den ville ju gärna parkera i alla sammanhang. Och sen frågade, oh, ska vi inte spela in rutten här så att jag kör ut likadant? Och får de fråga. Har du också på din i4, Kristoffer?
Ja, det är lite olika. Jag tror att iX:en har ett bättre system som än vad i4 har. i4 kan fortfarande känna igen hur du har kört sista 5-3 metrarna och sen så
backa så. Hela tiden för de här. Men jag är lite så här, men när är jag? Varför skulle jag vilja att bilen parkerar för mig själv?
Fast det kan ju vara en fantastisk grej. Fatta om du kommer hem, du bara kliver ur bilen och sen parkerar bilen i garaget. Eller
ja, du menar om man går ut? Ja, det håller jag med om. Absolut.
Det här är ju en väg mot det.
Det håller jag med om, absolut. Men det här när man sitter och ska fickparkera och sen så slutar det, sen slutar det bara med att bilen säger ändå till. För att anledningen att när jag skulle vilja ha hjälp att fickparkera, det är ju när jag själv inte är kompetent att fickparkera på en kanske millimeter marginal för att jag ska in i en riktigt liksom liten parkeringsficka och jag bara känner nej, jag kommer inte klara detta. Men då kan du inte lämna över till bilen, för bilen behöver ju mycket lägre marginal och buffertar runt omkring vad jag behöver som människa, just på grund av att jag har de här fantastiska parkeringssensorerna då, som där man lär sig ljudet. För det är ju så, du vet, du har ju det här att du börjar pipa och så pip, pip, pip. Och sen när det piper konstant, då är du så nära. Men då vet du ändå, då har du ändå lärt att då har du ytterligare någon sekund att kunna backa lite till. Och har du då en dragkrok exempelvis, så är det väldigt bra att ha en backkamera då, så du inte kommer åt med den. Då ser du verkligen på millimeterprecision och hur nära den där min dragkrok är bakomvarande bils registreringsskylt. Så, men de millimeterpresentationerna, det har du bara som människa. Och därför så tycker jag att de här parkeringshjälpen är helt meningslös. Men det är som du säger, Kristoffer, att gå ur bilen och sen säga att bilen ska parkera åt den, det är nice. Vi går vidare till bilar som inte är så bra på att parkera. Eller rättare sagt, de kanske vill parkera i ett gator eller i en lyxstolpe eller någonting, har det visat sig, när du är ute och kör. Vi ska prata om Xiaomi SU7, Kristoffer. Det har ju varit lite högt och lågt där.
Ja, alltså tittar man bara på pappret så är det ju en fantastisk bil. Och många kallar den ju för en kopia av Porsche Taycan. Här är ju en 800 volts system, batteriet är på typ 100 kWh, kommer jättelångt enligt kinesiska standarden, den har ingen VLTP-siffra. Den ska göra 0-100 på 2,8 sekunder och sådana saker. Den är riktigt snygg. Jag ville ha med den här för att den har lite unika funktioner som jag tycker att vi borde nästan diskutera lite om det här är en bra idé eller inte. För från början så har ju den här bilen massa skärmar och sådana grejer. Det är touch och hit och dit överallt i interiören.
Det är touch hit och dit i interiören. Mm. Det lät som att du var 50 bast och tyckte att allt var skit.
Jag vill ha knappar tillbaka.
Jag känner mig lite konservativ här kanske, men ja, jag vill ha knappar tillbaka, ja, och det här absolut. Har med knappar att göra. För Xiaomi har också gjort så här små fästpunkter runt om i kupén. Och sen kan du köpa knappar som tillbehör och fästa på lite olika ställen, så här under skärmen och det, bredvid ratten. Herregud. Och lite sådana saker. Och det fäster ju liksom trådlöst, eller ja, med magnet eller någonting sådär, så att det är ju... Även om du inte har knappar där så ska det ju fortfarande se snyggt ut. Och jag känner lite så här, men det var väl en ganska smart grej, eller?
Lego-bil. Man kan bygga det. Ja. Bygg din egen jävla bil.
Så här, vill du ha knappar? Ja, men absolut. Då löser vi det. Ja. Här har du ett par knappar.
Jag tycker det är jättesmart. Faktum är ju att jag blev ju en ungefär 100% nöjdare Tesla-ägare när jag skaffade de här sexy buttons. Och dubbelhäftande tejp på det. Och så satte jag det på, och så kunde jag sätta det bak på ratten och sådär. Men det blir aldrig riktigt bra sådär. För där jag vill ha dem, då finns det inte. Då vinklas ratten precis där så tejpen inte fastnar, och ni vet sådär. Så att det hade varit helt magiskt om det fanns två platta ytor bakom ratten. Eller lite, du vet, där andra har paddlar på ratten.
Ja, just det.
Varför man nu har det för regeringen. Tänk om det hade funnits så här yta för det på Teslan, där vi har kunnat installera de här knapparna smidigt och enkelt och inte behöver superlim då för att de ska hålla fast. Jag hade varit jättesupernöjd med det. Så det är faktiskt en riktigt, riktigt bra idé för Xiaomi. Det är en spännande bil.
Ja, jag tänkte det också. Och de hade också såna här, det ska ju vara mycket för creators som de kallar det, och content creators, såna där som tror att de är lite bättre än alla andra. Alltså typ Peter och jag och Fredrik.
Och Fredrik.
Sign me up, sign me up.
Skämt åsido. De hade GoPro-fäste liksom också i så här bakom backspegeln, så att du ska kunna fästa din GoPro där och som filmar framåt när du ute och kör. Jag tycker att det är ett ganska kul och lite lekfullt, om man ska faktiskt ska säga så, sätt att designa en bil på. Att man
men det känns ju faktiskt i takt med tiden.
Min
initiala
precis.
Gubbreaktion är ju liksom, vad är det här för nymodighet? Det här behöver vi inte. Kan vi få köra våra bilar och inte hålla på med något trams? Men sen man bara tänker efter, så finns det ju faktiskt det sånt här folk tycker om att göra med det.
Och jag menar, använder du inte det så...
Så fine.
Precis, då finns det ingen... eftersom det är bakom backspegeln så ser du inte det där fästet. Och de här andra knappsatsfästerna, de är ju liksom...
Tror ni inte att de här knapparna kommer försvinna? Att röststyrningen kommer bli så pass bra att man inte behöver de här... Så att man kan kontrollera, stäng av det och det, slå på det och det. Och att de lyssnar och förstår på en gång. Det sägs ju att kinesiska bilar har det i Kina, men de har det inte i Europa, typ XPeng och sådär. Det är därför det är så jobbigt med dem i Europa, för man måste gå in. Det här är vad jag har hört nu.
Jag tycker inte om röstassistenter.
Sitter du och killgissar i podd, Fredrik?
Det hörs sägen. Förlåt, vi tar tillbaka alltihop.
Många menar ju på att röstassistenter är det nya och det bättre, men jag tycker att röstassistenter, det förstör. Det ersätter inte knapparna.
Nej, kanske inte. Men alltså, jag blir nervös när jag sätter det. Vi har ju kört till Daikona nu här, för att kört den mot EX30 till nästa nummer. Och jävlar vad knappar det är alltså. Och så ska man in i de där menyerna, och så ska man hitta rätt, och så ska man... Alltså, bygger man ett tillräckligt bra system med tillräckligt bra röstassistent, så behöver man inga knappar, ska jag säga. Då kommer ingen sak.
Fast om man sitter två pers i bilen och så bara, nej vänta, sluta prata, för nu ska jag höja temperaturen här på min stol. Alltså,
kanske. Men
då kanske det är enklare att bara ha en knapp. Eller om jag sitter och lyssnar på en podd musik. Jag har svårt för röstassistenter.
Så här är det. Nu ska jag tala om hur det är. Och det är att
berätta.
Lystring. Ja, nej, men om man bygger ett dåligt infotainmentsystem som har dålig röstassistent, dåligt meny, dåligt allting, ja, då börjar man sakna knappar. Det är därför man saknar knappar. Bygger man ett bra infotainmentsystem med skärm, då saknar man inga knappar. Det är därför folk har börjat sakna knappar, därför att det är så jäkla kackigt gjort liksom.
Den enda som har en bra röstassistent, det är ju Tesla.
Och de har också ett bra menysystem. Det är en Apple iPhone som är väldigt lätt att hitta. En treåring kan hitta på den där. Men BMWs rullkula som de har, eller den här rullratten som man ska hålla på och styra med bokstäver och grejer.
Jättetrevlig. Nu går du in på farliga ämnen här.
Absolut, för en del kanske det är bra. Liksom. Jag tycker att liksom, när det är för många menyer, för många system och det är icke-intuitivt. Vi gjorde ett test en gång för ganska länge sedan då, och satte fyra systemvetare som utvecklar sådana här saker, mjukvara. Och vi satte dem in Audi, det här är typ 5 år sedan någonting. Och så tog vi tid på lång tid, det tog på dem att stänga av rösten till GPSen. Det är alltså fyra proffs som sysslar med det här till som yrke. Det tog dem över en minut liksom att hitta vad man...
Sen lär du känna din bil och så tar det 10 sekunder.
Så är det naturligtvis, men jag tror att man saknar knappar för att det där grafiken och det grafiska gränssnittet inte är tillräckligt bra. Det är min slutpunkt.
Det är mycket möjligt.
Jag tror att ni båda har rätt.
Sanningen ligger mitt emellan.
Ja, precis.
Nej, som alltid.
Dels är det ju, jag har funderat lite på det här med att röstassistenterna är ofta dåliga, särskilt om du vill göra såna här avancerade saker som att, ja, men det brukar vara rätt lätt att få dit en laddplats exempelvis i navigatorn via rösten, men det brukar vara svårt att få bort den via rösten av någon anledning. Sen så är det ju att de är så korkade, röstassistenterna, för de är så, vad ska vi säga, de är så strömlinjeformade att du vill göra en sak Och det har den ett kommando till. Eller de har flera kommandon. Och det kanske finns något magiskt sätt att få bort den där laddan som jag vill ha bort från navigatorn. Det är bara att jag inte säger rätt sak då. Och då kommer ju AI, vilket är det värsta jag vet, det namnet, eller det ordet. Och bara så här, ja men AI, det är AI, allting är AI nu. Ja. Men det finns ju något som heter generativ AI. Och generativ AI, det är vad som ChatGPT och hela det här. Och generativ AI är ju att den baserar sina svar och sin sammanställning på egentligen historisk text. Så att den på något sätt inte gissar, för den har ingen aning om vad den egentligen säger, utan den bara sammanför olika textrader som verkar logiska, för den har lärt sig det genom att läsa av massa annan text. Det är därför det funkar bra på vissa saker och mindre bra på andra. Och då är det ju lite så att där finns det ju, i tekniken finns det ju en lärdom var och hur vi vill ha bilar. Vad vi vill göra i bilen. Det är ofta ganska enkla saker. Ja. Och samma sak också så här, var och hur vi stannar och laddar och sådana saker. Det är ganska så vi är lite lemmings där. Det vet vi ju på vissa laddstationer. Problemet med det är ju att det finns ju ingen, det finns ingen samlad riktig data för det där. Hur vi vill beteende i bilen. Det finns jättemycket data hur bilar kör och så får skapa självkörning. Men just våra beteende i bilen, det är ju nämligen privat. Så jag är lite orolig. För det är uppenbart att många biltillverkare, eller de flesta biltillverkare, inte har någon form av grundläggande kompetens för vad vi vill göra i bilen. Jag tänkte på, nu är det lite hårda ord här, men jag provkör Volkswagen ID4. Nu senaste årsmodell 2024. Det är en väldigt komplett bil. Det är äntligen av folk som har kommit i fatt. Det är de kanske lovade. Väl värd att investera pengar om du gillar designen på Volkswagen ID4. Men jag lyckas alltså inte under hela vägen från Södertälje till Malmö komma på play- och pausknappen. Vad tusan är den på ID4? Alltså, är
inte det någon av mittenknapparna eller någon sån?
Vilken mittenknappar?
På rätten. Det var så länge sedan jag körde.
Jag hittade upp och ner och volym och nästa låt och tryckte på okej. Okay, jag lyckas inte. Vi får ta in... jag måste ta det. Alltså, jag bara kom på mig själv att nej, är det verkligen så att jag måste använda skärmen och då byta till CarPlay för att trycka pausknappen? Jag känner mig jättedum. Att jag inte hitta av och på-knappen. Och någonstans så är det ju så att när vi sitter i bilen så har vi några grundläggande funktioner. Ventilation och värme och sånt, det är ju en ganska så tydlig grej vi vill göra. Höja och sänka volymen på musiken är också en sån tydlig grej vi vill göra. Men pausa, play och paus på musiken, det är också någon sån här som man bara, det ska finnas en fysisk knapp. Och jag vet, det finns ju...
Byta låt, Mercedes.
Byta låt, ja, Mercedes. vi vill inte använda ratten för att navigera i mitten-display till en knapp. Det är lite faktiskt så som BMW som ratt fungerar också. Den där ratten som är i BMW, den skulle jag vilja ha till volym.
Ni hör ju att ni bekräftar min poäng här.
Ja, men jag var med dig, Fredrik. Jag ville att sitta och höja och sänka volymen på BMW där på den lilla klitorisen. Det är ju helt meningslöst. Ja. Och sen ska du trycka ner den för att pausa sen har du den där stora navigationsratten i mitten som bara hade kunnat vara magisk volymratt. Jag har använt den som en fidget spinner och bara upp och ner volymen lite i takt med som en DJ där. Det hela varit helt otroligt bra. Är det här tecken på att vi är olika, Kristoffer?
Jag håller inte med.
Nej.
Att ha så stor volymratt bara, Polestar, det är helt onödigt.
Jag älskar Polestar. Säger vi volym.
Apropå Mercedes.
Ja, just det. Apropå Mercedes. Du, helt plötsligt så har man ju gått och blivit Mercedes-frälst. Jag måste också bara säga förlåt. Jag har en kompis som jobbar på Mercedes. Och jag fick samtal från hans hustru här härom veckan och sa att Marcus, han gick och stängde in sig på sitt rum i en vecka och vägra komma ut efter förra podden. Men det var för att jag råkade säga att EQE har ett litet bagageutrymme. Pyttelitet ska jag ha sagt också, visst.
Oj,
och jag sa emot, hoppas jag.
Ja, jag tror det. Men det var ju också så att han sprang in på sitt rum och vara ledsen innan han hör mig säga att jag menar jämfört med ID7:an också i förlängningen då EQS:en som ju är ännu mycket större. EQS:en är ju en limousin och denna limousinen har ju blivit görbillig nu eller hur vi nu definierar billiga Mercedes-bilar.
Prisvärd Peter, prisvärd.
1,1 miljoner och så får du
Det är alltså nya Mercedes EQS som har uppdaterats nu och den har fått en liten annan design och då är det inte den här att de har ändrat tvålkoppsformen utan den är kvar men det är i fronten som vi ser en liten skillnad. Istället för att ha Mercedes-stjärnorna bara som också går att få som tillval men som standard nu så har vi alltså en grill egentligen. Så som den vanliga S-serien ser ut, fast det är en plastbit istället.
Vi var lite oense där i början på elbilen, Jocke Dyredand, han tyckte att det där var inte kul. Vad har de gjort? De har inte gjort det bättre. Jag tyckte att det var snyggare och bättre ändå.
Jag tycker att det blev mycket snyggare. Ser mycket mer ut som en Mercedes.
Ja, det tyckte jag också.
Jag håller med Jocke där, men jag...
Det är okej, jag har fel.
Det är bara du vet att det är bara du som kan komma undan med sånt faktiskt då, för du är så charmig och härlig.
Det blir glimt i ögat.
Ja, precis. Men på tal om saker i ögat så tror jag att den där ser bättre ut i verkligheten. Ja. Ni tyckte det såg ut bra i icke-verkligheten också, eller vad man kallar det, men jag och Jocke skulle nog vara nöjd om vi såg den. Den har ju en VLTP på månen och tillbaka nu ungefär också.
822 kilometer. Det är ganska många kilometer.
Den kommer då kanske, och då är frågan om den kommer att spränga vårt betyg. För att om någon bil tar motorvägs, våran stenhårda motorvägstest klarar över 50 mil, ja då spränger
den. Ja, det gör den ju.
Tror
ni det? Ja, det gör
det. Det kommer den absolut det göra, tufft. Det tror jag Tesla Mon.
Vårat test är tufft kan jag säga. Men,
ja, jag absolut. Vet inte vilken sträcka ni brukar köra.
Men... jag vill säga, vad... Har ni motorväg i grov uppförsbacke då?
Nej, det är platt där, men det är konstant motorvägsfart.
Jag vill inte på något sätt göra ner er kompetens på tidningen Elbilen, men det du beskrev nu, det är ju när jag transporterar bilen från Malmö till Stockholm, från Stockholm till Malmö också.
Hur då? Alltså...
Varje gång jag hämta pressbilar i Stockholm ska de ner till Malmö.
Ja, då är det motorväg liksom.
På hård motorväg.
Ja, absolut. Det är därför vi kör. Därför att i Sverige så kör vi långt och kör vi på motorvägar. Det är ju där, räckvidden är intressant liksom. Att,
just det, precis.
För blandad körning klarar ju alla bilar idag 50 mil eller
100%, ja. 100%. Jag bara tänker så här, kan vi samköra den att ni kör ner mina pressbilar och jag testat press, jag ska inte köra de här vägarna. Jag kan ju meddela att EQS:en, den gamla härket. Det var ju 500, vad heter de? 500 heter den 560 eller 580 Gulin?
Det är 580.
580, det. Tack. Den är ju mycket och många hästkrafter.
Med bakhjulsdriven
Nej, fyrst.
Den som är för 1,1 miljoner.
EQS 4MATIC.
Formatic. Kostar, nu pratar jag om
kostar
nu, nu pratar jag alltså om körde ner. Gud vad snygg den är, den gamla med de stjärnorna där framme. Ja, jag kommer sakna den.
Den kan
i vilket fall som helst så
tyvärr.
Ja, absolut. Nej. I vilket fall som helst, mina herrar, så jag hade kunnat köra ner EQS:en gamla mellan Stockholm och Malmö utan att ladda den om jag hade hållit mig 100 km i timmen. Men det gör man ju inte.
Nej, 100 km i dag är den klar. Vi kom till Värnamo med 30% eller vad var det? 25 eller något.
Ja.
När vi körde den på hastighetsgräns. Vi körde på skylt. Men den har ju fått större batteripack också. 118 kWh tror jag.
Ja, och det är ju därför den har fått en längre räckvidd. De har ju satt upp stora väggar här också för att få ner VLTP:n om man skulle vilja det. Och med stora väggar menar jag alltså Mercedes-loggan i fram. Den går nu, den här Mercedes-symbolen, den har ju varit borta på många bilar, den har ju legat ner. Men nu så kan du alltså få den märket rätt.
En annan viktig del i den här är väl också att den har fått ett bättre baksäte,
var förstått. Var det gamla dåligt?
Ja, oj, vad det har klagats på det gamla baksätet på EQS. Det är ju inte en S-klass det där. Det har ju skällts på sina håll. Men nu har det blivit bättre, lite mer fotutrymme, och nu kan man föra fram då passagerarstolen så att man kan få lite lounge-känsla där bak. Och
det ska vara bättre stoppning i sätet och lite sådana saker också.
Ja, precis, det också. Ja. Så att, jag menar, S-klass är ju en baksätesbil och EQS var inte en baksätesbil. Men nu är den med det. Och med den räckvidden, den komforten som det innebär att köra en EQS, det är det absolut mest komfortabla jag någonsin har rattat i hela mitt liv.
Jag måste bara, innan Marcus springer in på sitt rum igen, EQS är ingen baksätesbil, alltså jämfört med S-klass då ju.
Ja, men EQS är ju...
Det är ju ingen som har lidit i en EQS där bak.
Jo. Folk som är långa. Nej. Och ja, men alltså det är inte lidigt, men det är ju inte den liksom S-klasskomforten du ska ha i en S-klass. Det ska ju vara någonting annat.
Alla är inte korvfabrikörer från Tyskland. Nej, men det är lite modernitet också.
Nu, hur kan de släppa en EQS som har ett baksäte som är på det viset? Det är det som är konstigt.
Nej,
men nu har de i alla fall ordnat detta och nu är det ju mycket bättre. Så nu tror jag att hela snällkören kanske...
Det får vi testa.
Ja, det får vi testa såklart. Ja. Men,
är det så att man skulle vilja packa in barnen där bak istället och dra på husvagnssemester, så går det också bättre. För förutom att värmepump nu då är standard, vilket det inte var tidigare, så är även dragvikten höjd från 750 kilo upp till 1700 kilo. Så jag blir lite så här, men kan ni göra det här på EQE och så gör ni den till kombiform, så får vi en EQE-kombi som får dra 1700 kilo och går 75-80 mil. Då, ja. Nu kliar i fingrarna för många svenskar, tänker jag då.
Ja, just.
Men det tror jag inte de kommer göra.
Men jäklar vad attraktiv den har blivit där, för EQS-en kostade ju 1,7 miljoner när den kom.
Ja, sen har den ju kommit i andra versioner också efter det, men nu är det 1,1 alltså. Och som sagt, då får man väldigt mycket bil för pengarna om man tycker om den här typen av bil.
Men alltså, håller inte med om det att EQS:en är den absolut mest komfortabla och skönaste bilen någonsin har kört? Alltså,
absolut inte. Nej.
Vad är det? Får tänka på att du pratar med en Audi-ägare.
Men herregud, det är ju Q8. Ja, äter ju upp den i...
Nej, jag är fasen inte säker på det. Nej, jag tror, nej. Det här borde
för mig är ju EQS:en påminner om Volvo V70 komfort. Det gungar och det tar aldrig slut. Det är bara gungar och gungar. Det är som att sitta i en båt. Den bara liksom och sen knarrar den också, hela inredningen, för det är så stora paneler
och
sånt där.
Det är så nice knarr. Och gett en annan bil liksom och satt det där.
Jag hade vet du vad? Jag pressbilen jag hade, den var så gammal.
Den hade såna här
elektroniska dörrar som kan öppna sig av sig själv. Mm. Men grejen är att EQS:en har aldrig fått det. Nej. Så att den här bilen...
Det var någon prototyp.
Det var någon sådär, en av de första. Då. Och så att man fick ta upp dörrarna. Du vet, det var alltid sånt motstånd mot dörrarna. För den var på den här. Det var lite som... nästan, okej, ja, men jag kan öppna det i tre läg, alltså det var jättekonstigt. Och sen var det så gammal också, så infotainmentsystemet, den hade inte det här att, för det var ju Mercedes nästan först med att visa förväntad laddeffekt när du kommer fram. Det hade inte den här bilen, så jag fick faktiskt åka in här på, för Mercedes har ju den goda smaken att ha sitt svenska huvudkontor i Malmö. Ja. Så jag fick åka in här till verkstad och sätta den på uppdateras, för det var så himla gammal. Men jag tror att det är väl lite knarr och lite gubbgung i alla S-klass, det är väl lite hela poängen, va?
Nej, nu pratar vi inte strunt här. Den här EQS:en... Ja.
Någon är starstruck, alltså jag märker
det. Nej, men jag bara reagerar, jag kommer bara ihåg när vi körde den lite i Skåne och hur bra det var och hur snål det var, framförallt i högre hastighet.
Men ja, alltså jag körde förbi Jönköping, jag minns det, och hela Vättern regnade ju på min framruta. Det var så dåligt väder och den bara gick ju, den skar igenom vädret som en pil. Det är en magisk bil, och jag ska också förtydliga att startpriset på EQS:en, när vi sa att det var Formatic var alltså den bilen som vi provkörde, startpriset 1,1 miljon på nya kressar, det är inte, då är det bakhjulsdrivet.
Yeah.
Men i övrigt så har den ju alla utrustning i princip man behöver, inklusive hyperscreenen. En Mercedes ska ju inte vara utan hyperscreen, för då känns det bara som att oj, de fick ta bort någonting och så satte de en liten pluttskärm. Hyperscreen är den här stora som går över hela.
Ja, det blir nog extra med den.
Ja, ja. Det finns något visst med Mercedes. Det är ju svensk styrt också, det vet kanske inte alla. Men högsta hönset är svensk på Mercedes.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det finns två snabbisar här i listan som jag vill prata om. Det är Tesla Model Y Long Range som verkligen har blivit long range här nu då. Vi har ju haft en long range tidigare som också har gett fyrhjulsdrift. Men om man känner att man vill ha lång räckvidd men man behöver inte fyrhjulsdriften och vill inte betala för den, så går det nu alldeles utmärkt med en Model Y bakhjulsdriven helt enkelt. Fast med det stora batteriet. Upp till 600 km och priset ligger på 602 000 kronor. Så att det är ganska exakt 1000 spänn per kilometer enligt VLTP då. Är det här en bil som kommer bli uppskattad i Sverige tror vi?
Nej, men det borde den. För att vi svenskar har ingen jävla smak när det kommer till begränsningar.
Du menar att alla vill ha fyrhjulsdriften ändå liksom?
Absolut, ja, på den bilen så kommer alla prohoreskaren, och det är ju Model Y Long Range, gamla med fyrhjulsdrift, är ju en väldigt stabil och härlig bil.
Varför kommer folk välja den istället för den här då, när du kommer längre med den här?
Vi har ju någon idé om att vi kan någon gång befinna oss på någon jädra väg som blir fyrhjulsdrift. Tror det var Kia som sa det när de tog in EV:n igen, och fick som svar, och men varför tar ni inte den bakhjulsdrivna EV9? Mycket billigare. Nej, säljer inte.
Nej, jag vet.
Jag säger inte att det är rätt. Jag bara säger att det är så som det är. Vi gillar våra fyrhjulsdrivna bilar. Det är lite som att vi måste ha en kombi för, eller SUV-kombi eller vad det är, för att vi råkar någon gång befinna oss på Ikea och ska in i billigbokhyllan någon gång.
Jag vet, och det är konstigt där. Men, och jag förstår det inte heller. Men jag förstår det om man vill ha mer effekt och ha en snabbare bil. Det är av den anledningen. Naturligtvis. Men det är de flesta bryr sig inte om det, utan man ska ha fyrhjulsdrift för att man tror att annars kommer man fastna i uppförsbacken. De hästar som finns i en bakhjulsdriven Model Y räcker ju, och den elektroniska styrningen av antispinn och allt sånt här räcker ju också för att ta sig ur nästan alla situationer.
Nej, så menar jag ju Kristoffer naturligtvis att om det räcker med bakhjulsdrift, då kommer vi då välja standard range istället, för det är så stor prisskillnad på standard range och long range fyrhjulsdrift. Standard range bakhjulsdrift är 554 000. Sen upp till long range bakhjulsdrift är ju 602 000. Det är rätt.
Och då får du 15 mil extra. Det är folk inte beredda att betala.
Jag ska gå på en long range alla dagar i veckan.
Absolut. Jag bara med att jag tror att inte att det
hamnar den lite liksom i fel fack här. Så antingen vill man ha en lite billigare Model Y, då tar man den standard range, eller så vill man ha fyrhjulsdrift och då hoppar man över den här helt och hållet.
Jag killgissar att han har släppt den för 599. Så är den sålt som smör. Då är det så här, 602 000 eller 634 000. Det är lite 600 000 spelar kvitta. Men ni vet, 550 000, det är ju ingenting. Så resonerar jag. Jag vet inte, är folk distans? Okej, de som vill ha en Tesla.
Jag tror att räckvidd börjar bli mer och mer viktigt för folk. Man bara ser det där. Att det liksom hela det
sen
där,
förstår inte jag hur det kan skilja så mycket räckvidd på dem. Men då är det för att long range VLTPs med aktiva, två aktiva.
Jag tror att det är någonting mer i den där bakhjulsdrivna long range som de har gjort för räckvidden. Alltså ja. Jag tror att de har gjort något mer, men vad vet jag.
Finns gör den i alla fall om man är intresserad. Ja. Om man inte vill betala varken 554 000 eller 602 000 utan kanske 469 000 för en elbil istället. Vad tror ni att man får då? Får man en bydd Atto 3 kanske? Ja, det skulle man säkert kunna... Nej, det får du faktiskt inte för den är, kostar uppemot 500 000. Oj, du får en BZ4X, alltså en Toyota. Du får en japansk elbil för 469 000 nu för att Toyota har alltså sänkt priset med upp till 80 000 kronor på sin BZ4X elbil. Och den börjar nu alltså på 469 900 kronor. Inte det riktigt bra pris för en japanare. Toyota har ju väldigt bra rykte för att för sin service. Det är en fin bil.
Alltså skulle jag bo någonstans i Skåne till exempel och jag vet att jag kör inte ner i Europa eller upp till Norrland där speciellt ofta. Jag kanske tar någon sväng till Stockholm per år. Då skulle jag kunna tänka mig en sån. Men bodde jag uppe i Norrbotten och pendlar regelbundet till Kiruna från Luleå, då ska jag inte köpa en sån.
Hur stor batteri på den?
Jag kommer inte ihåg. Men den har ju usel räckvidd alltså. Vid vårt motvägstest så klarar den precis 20 mil. Sen har den förbättrats så nästa gång vi kör motvägstestet så var det 26 mil tror jag det var.
Ja, så att de har ju, lite uppdatering. På väder och vind.
Ja, men det var ju Stockholmsområdet. Liksom, men bor man i Skåne eller södra Sverige?
Ja, står ni still på Essingeleden då?
Nej, men
gud vad
det är ju för att det som du säger Kristoffer, det är en väldigt fin bil i sig. Alltså, och robust och rejäl och har en jättefin garanti och den kommer hålla i evigheter. Så att,
jag kom 28 mil eller 100% batteri på mitt 120-test i 17 graders värme. Den laddar ju liksom okej. Okay. Jag tror jag laddade 0 till 80% på 36 minuter eller något sånt. Det är ju liksom...
Och nu kan man snabbladda den flera gånger på raken också.
Precis.
Vad de hittar på.
3,2 ja, som något sånt där. Men alltså den dyraste versionen om vi vill ha fyrhjulsdrift och liksom executive utrustningen, då är det 549 000 kronor. Det är alltså fortfarande billigare än den billigaste Tesla Model Y.
Det är ju, Tibor Blomhäll körde den där när vi var ute och testade den i en halv meter snö fyrhjulsdriven. Han sa det var som en traktor. Det var helt otroligt.
Här får man ju verkligen tänka på att fyrhjulsdriften här är utvecklad av Subaru. Och är det någonting Subaru kan så är det fyrhjulsdrift. Mm. De kanske inte är så 100% på elbilar.
Som har de alltså, kanonfin bil, jättebra pris, köp. Men inte om du ska leta långt några gånger.
Men alltså, den här bilen skulle ju passa väldigt många. Den här blir stark rekommendation nu med det nya priset.
Men vänta, jag förstår ingenting. 469 000. Ja, jag slänger in kortet EX30 Plus.
Absolut inte, här. Köp inte EX30.
För 464
000. Kostar EX30 Plus 400, lika mycket som en BZ4.
Ja, då skulle jag köpa Toyotan. Ja. Alltså, sorry.
Alla men... dagar i veckan. Ja.
Toyotan har...
Hallå, har ni ingen...
Du, jag åker en EX30. Och jag åker en
EX30. Men alltså EX30, hallå, nu får ni skärpa det. Det är ju precis EX30. Nej.
Det är inte en familjebil. Toyotan packar du in hela familjen i och sen drar du iväg. Du har mycket bättre garanti, du har mycket bättre inredningskänsla, kvaliteten är mycket bättre.
Nej. Ja, det var en kuggfråga lite. Jag ville bara veta hur mycket ni älskar Toyota.
Ja, men det har inget att göra med att älska Toyota. Det har mer med att EX30 är för dyr så som den är. Och,
nu är den ju plötsligt, nu lirar det en helt annan division. Nu blev det ju plötsligt årets bil, ska jag säga.
Ja, nej, men precis.
Toyota?
Ja.
Alltså, vänta lite nu. Priset, inte alltså. Allt vi pratar om årets bil. Först är det EQS för 1,1 miljoner.
Det är inte årets bil. Det är årets kanske upplevelse, men det är inte årets bil på grund av priset.
Jag är imponerad.
På Toyota den här prisnivån, då är det faktiskt intressant. Ja. Men man ska ju veta att den är seg vid snabbladden och att den inte har jättebra räckvidd. Det finns bilar med bättre
räckvidd. Och den ser ut som en påse skridskor.
Och den ser ut som en påse skridskor ungefär.
Den är intressant i designen.
På tal om intressanta design och möjligtvis årets elbil.
Nej.
Xpeng G6 var du och jag och kollade på Fredrik Sandberg. Yes. Hade du varit lite snabbare och erbjuda skjuts hade jag sluppit ta en Uber där. Men den stod redan och väntade på mig. Du var lite väl sen. Ja, bara räcka fingret. Det värsta var, det var hans. Detta är då när jag skulle ta mig hem då, så beställa en Uber. Sen kom Peter på Xpeng och erbjöd skjuts. Men då stod också taxichauffören. Det var faktiskt en av hans första resor. Han var så himla så här, frågade om upplevelsen.
Och hur var upplevelsen med bilen?
Alltså, tänk om jag hade dissat honom där. Det var han. Kanske slutat som Uber-chaufför. Detta var inte en Xpeng jag åkte i, utan det var en Toyota Corolla, tror jag. Xpeng G6 är alltså en bil som... Det är tredje bilen som Xpeng lanserar här i Sverige. Och det är en bil som är nästan kloss an i storlek med Tesla Model Y. Och är ju i princip utvecklad för att matcha Tesla Model Y. Den kostar en sådär 15 000 kronor billigare i insteg. Men då är det den, då är allting inkluderat utom dragkrok. Bilen är vit och bär upp på 540 000. Mm. Jag har hyllat denna bilen upp och ner, höger och vänster.
Har du det?
På alla sätt och vis. Ja. Vad säger du, Fredrik?
Jag har inte kört den, så kan jag inte hylla någonting.
Nej, jag har inte kört den heller, utan vi har sett samma bil.
Så snobbig är jag.
Jaha, var det en peak så att säga? Men baserat på...
Nej, men jag håller med
baserat
dig. Jag förstår
på P7...
Men, ja. Ja, nej, men absolut. Du har ju rätt naturligtvis. Det är ju en väldigt intressant bil. Jag höll på att ramla av mina skor, eller vad man säger. Jag stod ju upp när jag såg siffrorna på den. Att LFP-versionen då, som du pratade om, instegsmodellen för 540 000, har ju då litiumjärnfosfatbatterier då. Som är både nickel och koboltfria. De har ju inte visat sig vara speciellt raska vid laddstolpen tidigare. Det har ju varit problem med de här batterierna. Det de säger nu är att de här LFP-batterierna som de har kommer ladda med över 200 kilowatt.
215, ja.
215 kilowatt. Och det var här har vi ju skrivit nyheter om att typ CATL kommer ha LFP-batterier med supersnabb laddning snart. Typ att det är en framtidsgrej. Ja. Det här kommer extra med nu redan. Är det något, har jag missat något här?
Men alltså, BUDs Blade-batterier då? De finns ju redan.
Inte med den laddkapaciteten.
Nej, men den laddar upp till 170 och håller det till typ 40%.
Ja, 170, men över 200... De är större, de batterierna.
Det som är intressant här med den här är ju att den har ju en generell laddhastighet mellan 10-80% på hela 190 kilowatt.
Och vad blir det i minuter?
Alltså de sa ju under 20 minuter, men jag fick det väl till typ 16, va?
Ja, men det är väl under 20 minuter.
Ja, jo. Ja,
väldigt mycket under 20. Och frågan är, hur stort är det batteripacket?
66 kWh.
Ja, exakt.
Och då är det absolut jättebra laddning.
För att om det är den bjuden du pratar om har någon minst 80, alltså har du större batteripack kan du ladda med högre effekt?
Nej, det är Tesla Model Y-standard range kör ju med de batterierna. De är inte 80 kWh. Batteri.
Det är nödvändigtvis en korrelation mellan hur stora de är och hur snabbt de laddar. Det är lite,
ja, det är en väldigt viktig korrelation där mellan. Det är hur många cells som du laddar med. Det vill säga, när Tesla Model S kom till exempel så hade du kunnat ladda med 1,2C tror jag. Det är, som du har, det är jämfört med ampere timmar, men om du tar kilowattimmar kan vi säga för enkelhetens skull. Om du har 100 kilowattimmar batteripack och du laddar med 1,2C, då kan du ladda med 120 kilowatt som mest. Och det är bara att det är upp till en viss nivå, 50%, sen går det ner liksom. Så, och då laddar du alltså, 1C då laddar du med samma effekt som energimängden här. Och det är ju de cellerna, det var vad cellerna klarade i början. Sen har ju då det här ökat hela tiden, så att jag tror idag är det 3C eller sånt där man kan ta. Så att om du har ett mindre batteripack då så blir det ju lägre effekt som du laddar med. Och har du ett 60 kWh, vad sa du det var? Xpeng hade
66 på denna
66, och laddar med då
netto.
218, vad blir det då? Det är ju då 304C nästan.
Jag är ju borta. Jag räknar inte alls så när jag tänker laddning.
Nej, men det är så det funkar.
Vi får väl testa laddningen på den här bilen sen.
Det som är coolt är att du har de effekterna på ett LFP-cell.
De säger att de har de effekterna. Ja, men det är väl, vi får testa. Hur kändes bilen?
Ja, men bilen kändes ju att den var nästan perfektion baserat på förväntningarna. Den var, jag skulle säga, tänk dig, den ser inte ut som en Kia Hyundai, men om man alls...
Ja,
men,
nya Hyundai Kona kan man se lite.
Ja, lite, men jag tänker interiörsmässigt nu framförallt. Ja, okay. Så kändes interiören så som man bygger en bil som ska kännas premium, men utan att det blir dyr premium.
Jag tyckte din förskönande omskrivning, jag tyckte att den kändes mycket billigare än en G9.
Ja, absolut.
Plastigare, plånkigare och svampigare sätesmaterial. Det var inte alls.
Men det är ju ingen G9. Det är ju ingen G9. En G9 kostar ju 800-900 000.
Det ska ju vara så här. Det ska vara det här. Det är ju rätt i sin nivå liksom.
Du sammanfattar det jag försökte säga. Men det är lite så här att de hittar väldigt rätt prisbilden, och den känns jag gillar, det var lite tyg då där framme och sådär, det var inte så många vinklar och vrån. Det enda var att knapparna för fönsterhissarna kändes lite plastiga där på sidan, men annars så var det inga konstigheter. Den har ju enormt med plats. Det är ju Tesla Model Y-klass i baksätet. Det här att det finns bilar.
Fantastiskt.
Ja, precis. Ja. Det är det här med att det finns bilar som är större och har mycket mindre baksätet. Man fattar inte vad utrymmet tar vägen. Ja. Audi. Ja, och den här bara jag blev så förvånad. Jag trodde inte på det. Jag var tvungen att sätta mig framför.
Och så du har sett så baksätet är också fällbart i 11 steg säger de.
Men, ja just det.
Ja. Jag läste någonting om att de hade flyttat bak balken så att det skulle vara bättre huvudhöjd i baksätet. Ja. Är det så att vi inte får någon bakruta då, för att det finns ju andra bilar som flyttar bak balken och då tar man bort bakrutan för det går
komma.
Inte.
Jag såg den komma. Den är det som är roligt med den här bilen är att den är kupéformad på utsidan, men på insidan är den, har den så mycket plats just där uppe för man flyttar bort balken och de har en baklucka och det är verkligen samma känsla som
har de
Polestar.
En bakruta?
Bakruta. Ja. Precis, ja. De har ruta i bakluckan. Den har faktiskt nästan exakt samma känsla som Polestar, det här att det går bakom och du har mycket plats som helst ovanför dig. Men sen så är det bara en helt vanlig ruta och det där är ju också så lite med Polestar 4. Där finns ju designat. Det är ju till och med så att det är liksom spårat där det hade kunnat vara en bakruta. Så det där vet jag inte vad det här handlar om egentligen. Men de lyckas med det. Och det som är roligt är också att när du öppnar kupé, eller när du öppnar den kupéformade bakluckan, då är det plötsligt som att de har lyckats få till utrymmet i bagaget. Även det är ganska fyrkantigt. Påminner lite om, jag skulle säga nästan EX30 då, alltså det vill säga att det är inte så sluttande. Sluta skaka på huvudet. Ja, det är du som är Volvo-fan, inte jag. Det är inte sluttande. Det är så konstigt och svårt att förklara. På utsidan ser det ut som att det är en jättesluttande kupé, men sen när du öppnar bagageluckan så har du rätt så jävla bra mycket plats. Det var ju lite spännande där, hur mycket plats det är där bak. Det är alltså 571, inte 517. Det var Xpeng som har skrivit 517 på sin webbsida, så det tror jag. Men det är,
det är 571.
571 är det. Så,
det var ju där som mitt... det här kommer bli en Tesla Model Y dödare bara försvann. För Tesla Model Y har 800 liter.
Fast det mäts inte på samma sätt.
Har G6an det här jättehålet där man kan gömma bebisar som Model Y har?
Nej, det har inte.
Nej, jag vet inte, det kanske inte faller på det. Men
nej, det tror jag inte att det gör. Men,
det är räckvidden då, 50... Och man ska ha då stora batteriet, så fick man 55 mil räckvidd, va, sånt där BLTP.
Och vad får man med det lilla då, som det här inför 540 000?
44 va?
44
mil. Ja.
Eller vad är det, du pratar inte mil. Jo, du pratar mil i räckvidd. Jag kan inte dina siffror, Kristoffer. Är det förbrukning eller alltså, kilometer?
44 eller? Mil, det blir alltså 440 kilometer.
Ja, just det. Ja. Jag vill bara att vi pratar samma... Alltså, jag vill att vi ska vara vänner runt det här. 44 mil eller 440 kilometer, ja. VLTP. Sen finns, och det är ju lilla då med 66 kilowattimmar batteriet. Även den har 1500 kilo dragvikt. Long range har
vettigt.
Ja, verkligen. Och sen finns det performance då. Så det blir ju det här, samma lite då som Tesla hade innan de hade en long range då med utan fyrhjulsdrift. Så det är standard range, long range och performance.
Och då är det long range och performance som är fyrhjulsdrivna.
Long range är då bakhjulsdriven med det stora batteriet men utan fyrhjulsdrift. Och sen performance är då fyrhjulsdriften. 280 kilowatt laddar ju den i genomsnitt. Och jag inser att jag måste nästan ha räknat fel. Det kan inte vara så. Det är G6 long range med stora batteriet som laddar 180 80 eller om det är 190 kilowatt i genomsnitt, 10-80, så måste det vara. Ja. Den här minstingen då med sina 66 kilowattimmar, den laddar med 100, nästan 160 kilowatt i genomsnitt, 10-80%. Men det är fint. Det är fint.
Jag såg att det fanns knappar på ratten.
Ja, det fanns knappar och det fanns scrollhjul. Och de var också lite suboptimala. De var inte riktigt den här... Det var inte riktigt Kia, Hyundai, Audi klass på dem. Och vilka har mer scrollhjul på ratten?
Skoda, Tesla.
Ja, absolut inte Skoda. Ja, Tesla är ju lite annorlunda. Skoda är ju högst av de här faktiskt. Det var inte riktigt den klassen. De var lite sådär, ja, men ändå alltså, knappar, scrollhjul. Jag gillar den här bilen.
Jag tyckte interiören såg ut lite som en Nio.
Ja, fast jag skulle säga att lite mer hembonad. Det var något snyggt med den här textilen framför passagerarsätet då, där fram höger. Och sen ihop med det här lite gallret framför ventilationsutblåsen.
Ja, det såg jag som man hade framför ratten. Det såg jättekonstigt ut på någon bild där.
Ja, fast det tror jag inte.
Okej, det kanske bara var konstig vinkel på hur bilden var tagen. Har den en frunk?
Den har ingen frunk.
Ingen frunk? Nej. Okej.
Det har däremot en luftvärmepump där, tror jag. Eller någon annanstans, för den delen.
Ja, men det är trevligt, det gillar vi.
Ja.
När får vi se den här bilen på riktigt?
Den kommer redan i sommar, provkörning, och har börjat även... rotavelbeställningar går i maj, tror jag. Fick vi alla spesar. Stora batteriet är 87,5 kWh.
Är det här en bil värdig en Tesla Model Y-konkurrent?
Ja, i specifikationsmässigt är det, men inte XPeng är fortfarande så att de har sitt varumärke mot sig.
Att de är kinesiska?
De är inte bara att de är kinesiska, de är ett ny biltillverkare i Sverige. Ja. Jag tror att deras stabilitet ligger i att de har en serviceorganisation som heter Bilia. Bilia är ju gamla Volvo och handel, stort. Ägdes jag av Volvo en gång i tiden. Och där är
jag skulle ändå säga att just nu känns det ju som att XPeng är det Kina-märket som skulle kunna slå faktiskt. Jag tror inte att Nio kommer göra det på väldigt länge.
XPeng har ju priserna med sig. XPeng har ju inte...
De har priserna och de har en teknik, alltså de ligger långt fram tekniskt. Ja. Nio har ju sitt batteribytarsystem, men i övrigt så är de ganska hopplösa rent tekniskt. Alltså, de är ju inte långt framme. Men här de har ju faktiskt tagit täten med sina...
Ja. Jag skulle säga att Nio, om man bara jämför hur alltså, mest premium eller vad vi nu definierar den här känslan, så nya Nion 6-serie-SUVen tack, stor still helt ut. Det är klart att den är ju en större bil också. Den är lite mer förhöjd känsla. Så jag tycker det är också en lite snyggare bil. Men de kostar för mycket, Nio-bilarna, det gör de. Den är lite längre också. Det ska säga, det är bit längre. Det är en 10 cm längre.
Men samtidigt, ja, jag vet inte. Den ska ju konkurrera med... Ja, nej, jag vet. Laddningen är ju verkligen en... Ja. Det är den som är USPen här liksom.
Och om det inte var framgick också var det 800 volt. Så att det gäller ju att ta rätt laddare. Det vill säga inte Tesla-laddare då.
Ja, precis. Och sen är det, man får hålla till det Ionity. Eller kommer det vara samma problem som Kia har?
Ja, det är
Ionity,
ju...
Ionity, Circle K,
Q8, Nima. Alla, utom Tesla i princip. Eller norra Kempower 400 voltsladdaren.
Det som var grejen med när vi körde årets elbilar i vintras då, när vi kom till Hudiksvall efter att ha kört alla bilarna dit 30 mil och alla klarade motorvägstestet, då pluggar vi in Ioniq 6an och får 70 kilowatt på Ionity.
Ja, då var ju inte batteriet förvärmt tillräckligt.
Nej, och det var ju förvärmt, så vi hade ju satt in det som mål i navigatorn.
Nej, det var inte varmt då.
Nej, det kan inte vara det.
Det var ju inte ett fel. Det var inte ett fel.
X-pengen bara damma på med 320 kilowatt direkt minus 4 grader.
Yes.
Och kan den här X-peng G6 visa samma bravur vid laddstolpen, ja då är det kul.
Det är helt övertygad om att den gör. Det finns två gåtor i denna bil. Nummer ett, styrassistansen eller hela X-Pilot-upplevelsen. Den har varit inte det bästa när det kommer till G9 och P7.
Det immade i
Ja, det var just det. Det var väl lite att du inte kunde ha igång både fotvärme och förstahandshastighetskostnad. Det där löser de ju. G9 har fortfarande buggar med telefonmottagning och lite sådana små saker. Men samtidigt så har de... Det har gått snabbt att rätta till de här buggarna. Men likadant med 9. Ja. Första där var ju total diss. Och sen så uppdateringen löste de det. G6 kommer ju komma ut när mycket av det där som de lärde sig på G9 och P7. Så det har de nog till stor del löst. Det finns säkert, kommer finnas buggar i det här också. Men det... Jag vill inte jobba så mycket med what about this, men om vi då Gullin jämför med exempel EX30 så kan man väl säga att Volvo inte heller är perfekta.
Nej, det skulle jag väl säga. Det som är intressant med Volvo också med tanke på hur jag känner för den, men XPeng är väl vintertestet sen. För där var ju G9 ganska dålig och jag har ett mejl ligger i min inkorg från en extremt missnöjd G9-ägare. Okay. Just när det kommer till vinterkörning med sätesvärmare och sådana saker. Så att det ska bli intressant att testa G6 när det blir kallt igen.
Det är svårt
att testa det på sommartid.
Ja, sen är det rent generellt det här med vintertester är ju spännande, för de får ju ta rätt mycket skit. Bilar som testas på vintern. Men framförallt att sensorer lägger av och sådär. Men det var ju lite igår när jag körde ner ID4. Det spöregnade då. Och då bröts ju hela sensorsystemet fram på ID4 också. Och jag funderar mycket på det där. Vad är vinter och vad är bilens fel i många fall? För att antal bilar vars sensorer och radar och sånt sätter igen för det snöar är ju alla utom Tesla då. Förstås, för de har ju inget och funkar ändå. Så att det där G9 har jag sagt att jag vill testa igen på sommaren istället. G6, det sista då som vi inte har kunnat göra med G6 är naturligtvis att den inte, vi har inte provkört den. Men P5 som aldrig såldes i Sverige, den hade en sak. Den hade bara en fördel. Det var att den var ganska så bekväm att köra. Ganska komfortabel, den här lilla sedanen.
Det sa jag med våra reporter.
Ja, och P7 var väl också lite sådär. En trång sedan fast den är lång. Och så. Men den var väldigt skön att köra. Och G9, du hatade ju på den utan dess like.
Så farligt var inte mitt hat. Men jag har många invändningar.
Det är ju inte den bil jag skulle rekommendera.
Nej, det var ju mycket som saknades då, bland annat bagagelucka stor och så hade vi ju problem med X-Pilot på den och så. G6an, om den bara påminner i komfort som de bilarna och de har fixat X-Pilot, så hittar jag inga större fel på den bilen alls, mer än att jag kanske inte tycker att fronten är på XPeng generellt sett är så vacker.
Nej, men sen är det ju också QP-ljudet i bullrigaren, vad är det för ljudsystem och så vidare. Ja. Men han snackar ju om 18 högtalare på 900 watt. Och har de konfigurerat dem rätt så kan det bli en riktigt trevlig ljudupplevelse.
För det upplevde jag inte att man hade gjort i G9, men i P7 så var det ju mycket bättre ljud.
Möjligt. Nej, men det här både faktiskt... Det har de ju också tagit efter Tesla. Jag tror att Model 3 när den kom hade 16 högtalare. Och det var ju fantastiskt ljud då, tyckte jag.
Alltså ljudet i nya Highland. Herregud. Ja, jag ville bara åka den bilen och bara...
bara sjunga.
Ja, jag bara njöt.
Ja, men det är ju ingenting då mot ljudet i BMW i5. Det är det absolut bästa jag är med om. Men vart kan G6 ha då?
IX var ju också riktigt nice ljud.
Ja, men jag kommer inte ihåg det. Men jag vet i5 när vi körde den nu.
Uppgradera stereo i alla fall.
Ja, herregud alltså. Det var ju... Ja. Okej, men frågan är vart G6 hamnar i det här. Hur bra ljud? Det kommer nog vara ganska bra med 18 högtalare de har fått till det. Och sen så är den tyst då, så blir det ännu bättre. Absolut. Ja, nian här får mig vara ett...
Ja. Så bra kommer det inte vara G6. Men bra på alla sätt och vis, tekniskt och så vidare. Det enda de har med sig tror jag är varumärket. Sen ska sägas att XPeng är fortfarande tillräckligt litet för att de ska vara rätt personliga. Det är lite sådär få med sig från PR då. Ja, men vi har vår kinesisk kollega här från X-Pilot på E-car. Vill bara komma förbi och prata och berätta vad du tyckte och tänkte och sådär. Och även de har sin Facebook-grupp där de är hyfsat transparenta. Och jag tycker det är bra.
Det är någonting jag uppskattar med XPeng. Hur aktiva man är i sin Facebook-grupp. Det är få företag som är det. Och jag förstår att det blir svårt att ha en Facebookgrupp för alla länder och vara så aktiva som de är. Men jag tycker XPeng har lyckats bra. Jag tycker det känns som att de lyssnar på feedback. Läser man mycket av de uppdateringar som de har kommit med, så är det ju det som folk har klagat på.
Så är det. Det roliga med XPeng är att två höga positioner, gammal BMW-folk. Sådär. Så att det är ju det är en jävla kontrast där faktiskt.
Det är det.
Ja. Men kul att de får. Det är nog väldigt annorlunda att jobba med de två olika varumärkena BMW, som delvis säljer sig själv och så.
Faktiskt sålt 1 miljon elbilar nu.
Oh,
BMW.
Just det.
Snyggt.
Just
det. Sen 2013 eller vad. Det är ju i3:an som har stått för en stor del av försäljningen där. Men nu på senare tid så är det ju alla möjliga typer av elbilar. Nu har nått 1 miljon.
Ja. Mm. Grattis. Vi behöver ju fler. Vi ska avsluta strax här. Jag ska bara snabbt. Vi ska bara snabbt fira lite att AFIR-förordningen har gått igång. Gamla goda AFIR-förordningen.
Ja, den ja.
Kan ni vad det står för? Ja. Det är det viktigaste.
Alternative fuel någonting.
Ja, men snyggt. Alternative fuel infrastructure regulation. Och vad det handlar om är att det är ju nu då från 13 april krav på kortterminal på alla nya DC-laddare som sätts upp.
Mm.
Säger någon nu, nej det är inte alls, det går med QR-koder. Då säger nej det gör det inte. Jag har suttit och lusläst den här EU-förordningen och det är ganska så tydligt. Alla nya DC-snabbladdare måste ha terminal. Det är lite roligt, det står faktiskt dubbelt här. Antingen kortterminal eller terminal för kontaktlös betalning. Och varför man har delat på det vet jag inte. Men det är väl för att du rent teoretiskt sett skulle kunna hitta någon. Du vill vara teknikneutral eller någonting. Men det inkluderar då inte QR-koder. För QR-koder nämns nämligen. Och sådana kan användas på laddare som har under 50 kW. Alltså AC-laddare. För AC-laddare, du måste kunna betala med kort på AC-laddare. Men det behöver inte ske genom en kortterminal, utan det går bra då att lösa det genom QR-kod. Den får inte vara en påklistrad QR-kod, det måste vara en digitalt genererad QR-kod, så att det måste finnas en skärm som genererar den på AC-laddarna. Jag tror att även AC-laddarna i stort kommer få kortbetalning, för det där, när vi väl har valt oss vid kortbetalning på alla DC-laddare, så att vi då ska ställa oss och parkera och betala på någon trött AC-laddare och ladda hem någon app eller scanna någon QR-kod, jag tror inte vi kommer vilja göra det. Så för att de ska sälja någon el, så tror jag att det kommer komma kortbetalning där också. Det finns kortterminaler för AC-laddare också, så det är ingen lugnt. Sen så finns det ett litet missförstånd som jag själv också hade gjort innan jag blev upplyst om den. För det är nämligen så att man säger att från och med 1 januari 2027 så ska alla snabbladdare ha kortbetalning. Det stämmer inte, utan det är bara snabbladdare som står vid de så kallade TEN-T-vägarna. Ny fråga här nu. Vad står TEN-T för? Trans-European Transport Network.
Såklart.
Ja, och det är då
alla vägen. Snabbladdare vid E4 alltså.
Ja, inte bara E4. Inte bara E4 utan alla transportvägar, och det inkluderar ju landsvägar genom Småland och Värmland och hela faderuttan och sådär. E45 är ju en sån exempelvis. Däremot så är inte E45 ett så kallat core-nätverk. De här core-delen, de absolut viktigaste delarna av dessa TNT-vägar, är E4 mellan Malmö och Luleå, E6 mellan Malmö och Oslo, vilken nu landsväg man kör mellan Göteborg och Jönköping för och sen vidare upp Stockholm, E18 från Stockholm till Oslo, E10 från Luleå till Narvik via Kiruna. Anledningen att det är viktigt är att dessa vägar måste senast, nu blir jag osäker på datumet, men under 2025 så måste dessa vägar ha en laddplats på minst 400 kW med minst en laddpunkt på 150 kilowatt. Kan man undra vad man ska göra med resten av de effekten. Var sjätte mil. Och detta ska ske nu då. Och då undrar man, hur i helsike ska det gå till här? Särskilt då på de här vägarna upp
norr.
Ja, precis. Jo, men då mina vänner, så finns det de här berömda undantagen. Och de här berömda undantagen säger att om det är under 3000 bilar i medeldygnstal så räcker det om det är var tionde mil laddare. Och det ska sägas att det ska vara då 6 mil mellan eller 10 mil då vid de här undantagen på båda vägriktningarna då. Så att du måste kunna om det är motorväg. Det ska sägas att 3000 bilar i medeldygnstal, heter det så, det är ganska mycket. Det är väldigt få av dessa vägar norröver som har så många bilar. Så det undantaget kommer vara norm i Sverige.
Säger då att det, liksom, det är 150 kW laddare, finns det nog var tionde mil?
Jag sitter och kollar ChargeFunder just nu. Det är inget problem. Och jag åkte ju till Narvik i sommaren 2022 och redan då var det ju inga större problem.
Nej.
Det står ju till och med faktiskt 180 kW laddare i övre Sopper.
Ja, just det, då är det klart så att säga. Ja, men det här, det är så här regleringen säger, och det är nog bra att ha de här undantagen, tror jag. Sen kommer det ju då det viktigaste, det är nämligen att även resten av TEN-T-nätverket måste byggas ut, och slutet av 2027 så måste det finnas minst en 150 kW laddare var sjätte bil, eller undantaget var 10 mil, på alla TNT-vägar. Och då är vi liksom inne på parallellvägar där vi kör genom landet, och vi är inne på E45 och sådana saker. Och sen i slutet av 2035, då måste det vara, det här är så kul också, för de här, i slutet av 2035 så måste det finnas minst två stycken 150 kW laddpunkter, och laddplatsen måste ha 600 kW i slutet av 2035. Jag har också känslan av att det kommer vara så otroligt mycket fler laddplatser än två stycken 150 kW handskar var tionde mil här i landet. Det är jag helt övertygad om. Annars har vi ett problem. Och detta är bara persontrafiken. Och sen så pratar vi ju helt andra då för lastbilar, där det måste finnas megawattladdning på sina håll. Det måste alltså finnas bara i slutet av 2030 måste det finnas laddplatser med 3,6 megawatt var sjätte mil. Vi pratar enorm effektbehov. Inte så mycket behov kanske, men så att säga effekt som är garanterad och så. Så att det är lite högt och lågt. Det är konstiga regleringar med antal laddpunkter. Det är ganska lågt, men däremot effekten är ganska reglerad hög. Oavsett det så är vi på väg till ett elektrifierat samhälle. Om det råder inga tvivel. Och undantaget också då ska sägas att i och med att det bara gäller kortbetalning längs de här TNT-vägarna på gamla laddare, så kommer det fortsatt finnas såna här trötta 50 kW laddare i någon håla någonstans som man aldrig ändå använder. De behöver inte ha kortbetalning.
Flika in här med en fråga och ett mothugg. De här trötta 50 kW laddaren du pratar om är ju fantastiska. För ibland är de en räddning när andra står och...
Men trötta är de.
Det beror på hur lång paus du behöver.
Nej, men trötta, jag menar ju... Okej, okay, nej förlåt, det var bra för tydligt.
Ja,
jag menar ju så här slitna laddhandskar där.
Ja, du menar så.
Ja, du vet, de ser lite snett för någon har råkat köra på det. Men inte tillräckligt mycket och sådär. Jag menar med den.
Det är sant. Nej, men okej. Men vad kommer hända med Teslas supercharger? De kommer också måste ha kortbetalning då från inget här.
I Teslas supercharger längs TNT-vägarna måste då ha kortbetalning. Så att
de nya de bygger nu.
Och även de nya som bygger nu, ja. De kommer ju inte kunna öppna, men det är ju en helt annan historia.
De kommer ju inte kunna bygga någon ny på grund av strejken då.
Nej, de kommer inte få... Nej, precis.
Men V4-stolparna som finns, de här vita stora skåpen, de har ju inbyggda kortterminaler i sig. Och så att det där har ju redan Tesla börjat tänkt på. Sen får de göra någon form av retrofit på tidigare hur de nu löser det.
De byter väl ut dem mot V4 då, antar jag.
Men, det vore ju fantastiskt.
Men 2027 är ju ett tag till. Det som är intressant kan jag tycka är ju också att priserna, det måste vara tydliga, transparenta och icke-diskriminerande priser. Icke-diskriminerande priser är väl det här att du inte får bli straffad för att du vill betala med kort och inte abonnemang. Men det finns inget som säger att du inte kan ge rabatt med olika roamingavtal och abonnemang och sådana saker. Priserna måste vara transparenta. Det förklarar de också här, att det måste vara enkelt att få tillgång till priserna. Recharge, mina vänner. Man kan inte ha ett helt lexikon som du måste googla på för att starta olika. Men det står inte att de måste synas på en skärm eller så, som jag trodde fick för mig först. Utan det står att det måste vara tillgängligt via en digital enhet. Och det kommer i de flesta fall vara skärmarna då ju. För det finns ju skärmar på de flesta laddare. Och Teslas kortterminalmojäng de har kopplat på V4. Eller om det bara är skärm. Jag vet inte. Det är i alla fall en liten, liten skärm på Teslas V4-laddare nu. Där priserna syns. Man får lyfta på den här tjocka kabeln för att komma åt dem. Men det där finns det. Så att tydliga priser, kortbetalning. Nej, det är fint. Det här är vad du, Fredrik, kämpade för redan när du startade din tidning för många herrans år sedan.
Ja, absolut. Det har vi hållit på att tjata om länge det här. Och ja. Bara utbyggnaden av laddstolpar är ju helt fantastiskt. Nu tycker man sticker iväg och kör utan att man sitter en halvtimme i soffan innan för att planera sin rutt. Nu tycker man bara sticker ut och kör faktiskt.
Ja, det gör det. Jag ska fråga också Circle K, som jag tycker är en viktig spelare på det här, hur de kommer göra med sina, för de har ju notoriskt att de har inte haft kortterminal. De har det på vissa, nu har jag sett. De kommer ha bytt ut och, eller satt in kortterminaler på alla sina laddare till april 2025. Så att det är ett år. Mm. Så är det kortbetalning. Men jag antar ju att om du använder appen och så får du dina 10 öre. Det jag är nu, jag har ju en mission att göra Circle K bättre. Och nu när de har löst allt. De har autocharge, de har medlemspris och vidare. Nu ska jag ta med tusan ha en gratis kaffe för varje 500 kilowattimmar jag laddar av. Eller 250.
Det är nästa.
Ja, det är nästa, mål. Ja, rätt ska vara rätt.
Ja. Nej, men jag kommer nog fortsätta med mina laddbrickor som jag har 500
minuter. Ja, just det. Du har ett gäng. För det var ju lite sån här... Jag kom på det häromdagen. För numera nu stannar man inte och stacka och hjälper folk och så för att alla får igång laddningar ändå. Men det var ju en vacker tid där då vi alla satt där och alla var vänner. Och så vidare. Men det var det, och nu var nu. Och jag försökte också nämna då att Fredrik Sandberg, för vi glömmer ju alltid presentera det, för vi tror att alla har koll på dig. Men du är alltså chefredaktör för tidningen Elbilen heter den. Och den hittar ni på elbilen.se. Och Kristoffer.
Ja, medan vi är inne på tidningen Elbilen, det är säkert några av er som känner till att Alfa Romeo Milano släpptes den här veckan. Mm. Vi ska prata om den nästa vecka istället, för att det blev alldeles för mycket den här veckan, och då kommer vi även ha med Joakim från tidningen Elbilen som också var på plats där. Så då har vi lite mer expertkunskaper om den bilen, så den kommer.
Elbilsveckans utsände i Milano. Han är den enda som var tillräckligt snygg av oss alla för att bli
inbjuden. Ja, han var stilig.
Ja, det ska jag också säga, så att det har blivit lite skandal här nu runt denna bilen. Och det är alltså inte Jockes frisyr som gjorde det, utan i Italien så är de arga på att bilen ska tillverkas i Polen. Och det får man inte göra när det kommer till italiensk mat, tillverka italienska, ni vet, parmesan och grejer sådär. Det är italienskt, det ska tillverkas i Italien. Och nu försöker man applicera det på bilen. Men det tar vi då. Det jag skulle säga var att tidningen Elbilen kan ni prenumerera med på papper om ni är som Fredrik och gillar den här känslan. Men de har också blivit moderna och har ett litet digitalt abonnemang som man kan också ha. Eller ha, snarare. Och Kristoffer, denna trevliga herre med viss, vad var det, skämt i blick, eller vad var det du sa?
Glimt i ögat.
Glimt i ögat, ja, skämt i blick. Ja, vilket,
skämt i blick.
Det var nog jävligt ogoogligt.
En skämt i blick.
denna fantastiska Kristoffer Gullin, han hittar ni på Elbilsmagasinet. Och tips där då är att se den dagen Kristoffers blick för Volvo dog. Den har just nu 30 000 visningar på den filmen. Inte glad är han. Rekommenderas. Och mig, om ni skulle vilja ha tid över att titta på lilla mig, så heter jag Peter Esse. Tack också ljudtekniker Dennis Klarin som redigerar detta extremt långa avsnitt. Ha det bra allihopa. Hej!
Hej på er.
Hej!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host
Niñas Bien podcast. We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a hacer tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.